Hej! Känner du dig betjänt av den här podden? Tycker du att den hjälper dig? Och tycker du om den? I så fall skulle du kanske kunna tänka dig att överväga att bli en givare, om du inte redan är det. Väljer du att stötta på Patreon månadsvis så får du också tillgång till Extrapodden som är en halvtimme extra sömnpodd varje vecka. Kommer ut på lördagar. Vill du ge? Vill du giva? Vill du vara av givandet bördig? Gå då till www.somnamedhenrik.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din bakbeklädda brulé. Din jättejinxiga jalt-ho, vad det nu är, i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är Somna. Och det är vad som kommer att hända nu. Idén är att jag ska prata och du behöver inte lyssna om du inte vill. Och så småningom så kommer du att somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej. Just nu så sitter jag i en ring av personligheter. Jag har samlat en massa karaktärer här i rummet med mig idag. Vi ska ha en session tillsammans. En gruppterapeutisk konstellation i förståelsens och endräktens tecken. Eftersom det är ju vad som behövs i den här spretiga podden som drar åt alla möjliga håll och spelar hög musik och dunka. För dig som är ny så kan jag säga att det här är alltså en insomningspodd. Det är en allt mer populär genre utav poddar där man helt enkelt som lyssnare ska få medel och mål att komma till ro och slappna av. Jag har inget manus och jag klipper inte i podden utan jag bara öppnar munnen och pratar. Jag har inte bestämt någonting alls. Men nu blev det så att det tydligen ska bli någon typ av gruppterapi idag och då måste jag hålla mig till det. Om det skulle vara så att jag skulle nysa rakt in i mikrofonen så kommer jag att klippa bort det. Men annars så är du liksom fast med mig som jag låter och som jag är. Jag håller på en timma och du får alltså välja om du vill lägga min röst som en slags kudde under bakhuvudet, sidohuvudet, framhuvudet, ditt framhuvud. Eller om du vill lyssna aktivt. Det finns en grupp med människor som lyssnar som när de är vakna för att de tycker att den är underhållande och det är ju jätteroligt. Och det finns det stora flertalet, som lyssnar och somnar. Barn lyssnar och vuxna lyssnar och alla lyssnar. Alla som lyssnar är välkomna och ska vara de som lyssnar. Vill du veta vem jag är så kan du följa mig på Instagram. Där heter jag Kirinaya. Gå in och följ Somna med Henriks Instagram. Det heter Somna med Henrik. Det finns en Facebookgrupp där medlemmarna faktiskt är jättefina och det är en mysig stämning där. Det är roligt att läsa vad som händer och vad som diskuteras. Det är inte min egen grupp. Även om gruppen är tillägnad podden. Men jag är med i den. Jag fick faktiskt gå med, vilket var kul. Och jag läser allting som skrivs där och försöker att inte lägga mig i så mycket. Men jag kan inte låta bli för det är så kul att se vad alla pratar om. Tack också till alla de som recenserar podden i de respektive forumen där ni lyssnar på dem. Tack för alla ni som sprider podden i sociala medier. Om ni hashtaggar mig Somna med Henrik eller taggar mig så kan jag läsa det också. Och jag delar med mig av alla fina post som Somna med Henrik i mitt eget händelseflöde på Somna med Henriks Insta. För jag vill att vi ska växa och bli större och fler. Men det blir en spännande vår för Somna med Henrik som nu långsamt börjar utveckla sig. Mer information kommer väl så småningom antar jag att bli allmän gods helt enkelt. Jag tänker inte bli en sån där som säger nu är det äntligen officiellt och så. Därför att handen på hjärtat, vem bryr sig egentligen så mycket? Det finns ju i mitt skrå, alltså de som jobbar med kultur eller media, en slags tendens att säga nu är det äntligen officiellt eller nu får jag äntligen prata om det. Ungefär som om det vore någon ny, inte vet jag, Mellanösternplan eller någonting. Alltså för freden i Mellanöstern. Eller att det skulle vara en Madonna, att man var Madonna eller något. Nu är det äntligen officiellt. Madonna släpper ny skiva med Kalle Julabo. Gamla Kalle Julabo-låtar till exempel. Som ju nu, och råkar jag försäga mig då, men det är ju ett av mina projekt. Att jag producerar Madonna och hennes nya Kalle Julabo-album. Så där kommer jag ju få skit från hennes folk nu. Men det är som det som händer, händer. Nej, men så att jag lovar att jag ska hålla jättelåg profil när det väl börjar bli lite spännande för Somna med Henrik här. Men det kommer bli det i alla fall. En del spännande saker som ligger i pipelinen. Du får alltså välja om du vill ha min röst till att vara vaken och fundera kring. Eller att du långsamt liksom glömmer bort vem det är som pratar och varför. Jag kommer inte att stryka dig helt och hållet med hårs. Jag är inte någon sån avslappningsguru. Jag vet ingenting. Själva idén är ju att det här ska bara distrahera dig så att du släpper lite taget om det som håller dig vaken, vad det nu vara månde. Och jag gör den här podden av två orsaker. Dels för att jag själv har problem att somna och att jag har tyckt att det har saknats någonting på svenska som motsvarar det jag behöver så att säga. Någonting som är ett slags stream of consciousness babblande. Men också för att jag är ju alltså, det är en av de saker som jag är väldigt, väldigt bra på då. Jag kan prata. Även om jag är för mig själv och även om jag inte har något manus och så. Det är inga problem för mig. Det finns mycket annat som är problem för mig, men inte det. Och folk har alltid somnat till mina ord. På gott och ont. Men vad sa du? Ja, det var ju så att som jag antydde i början här så kastades jag ju in i någon typ av gruppterapeutisk funktion. Så frågan är hur vi ska göra detta. Om jag ska vara den som leder samtalet eller om jag ska vara den som... Alltså, eller är det bara en person i terapisoffan kanske? Soffan också. Det är ju sällan egentligen, jag har ju gått i terapi, jag har ju haft kontakt med terapi har jag haft kontakt med 3 gånger. En gång som var en mycket lång period på sammanlagt kanske 7 år. Först i 6 år i sträck och sen ytterligare 1 år eller kanske till och med 2 år efter en lång stund. Det var någonting som definierade mig under många år och som jag är mycket nöjd med att jag tog de besluten. Då gick jag hos samma kvinna som verkligen gav mig verktyg. Det var verkligen en värdefull tid för mig. Sen har jag gått i samtalsterapi också angående min tinnitus, för jag har tinnitus. Och innan du springer iväg och skriker från hustaken att det här var det hemskaste, han har tinnitus, han har tinnitus, så vill jag bara säga att det går alldeles utmärkt att leva med tinnitus. Det är jobbigt ibland, men det är alltid jobbigt av någon orsak. Det finns värre saker att råka ut för. Och jag har haft det sedan 1997. Så att jag inte... Det är inget nytt. Men då gick jag i alla fall, för några år sedan, så gick jag hos en som hade... Alltså jag sökte mig till henne för att hon hade någon slags... antydde någonstans att hon hade någon slags bettfysiologisk inriktning också. Eftersom jag tänkte... Min tinnitus förändras när jag spänner käkarna på olika sätt. Då tänkte jag att jag skulle kunna göra någonting åt det genom att typ få en remiss till att operera någon del av käken eller så. Men det visade sig inte vara hennes agenda, utan hennes agenda var... Ja, jag vet inte vad den var. Jag träffade henne en gång live och sen var det telefonsessioner. Och hon började med att konstatera efter ett formulär jag hade fyllt i att jag befann mig i ett utbränningstillstånd. Alltså jag var på väg in i utbrändhet. Det visade sig sen, om hon hade träffat mig 6-7 år senare, så hade det ju verkligen kunnat bli en... Då hade vi kunnat diskutera det. Men just då i mitt liv så var det som att... låt mig säga så här. Hon baserade det på väldigt små nyanser i mitt liv just då. Man kan nog knappast ens med god vilja säga att jag levde ett liv som skulle kunna klassas som ett högstressande liv. Jag jobbade med det jag jobbar med nu. Jag hade väl kanske en större tendens att oroa mig över framtiden än vad jag har nu. Men inte särskilt mycket större. Så vi trampade vatten en stund. Och sen så föreslog hon att jag skulle anlita min flickvän som min sekreterare för att avlasta mig i stresssammanhang. Och där någonstans så avbröts våra kontakter. Till att börja med så var förslaget om att anlita den man lever med och älskar som sekreterare kändes liksom som sprunget ur en annan tid i sig. Men också det faktum att Nina då, som är hon jag lever med, inte var särskilt intresserad av att springa efter mig och ta notes, liksom. Plus att det är ju inte rimligtvis ens i närheten av den arbetsbörda jag upplever att jag skulle behöva någon som tar notes åt mig. Och varför då, liksom? Det är klart att det hade varit en bekväm känsla att ha någon som man kunde säga åt att typ hämta i skolan och sånt ibland. När man blir tvungen att jobba sent eller någon som kunde vara hemma och vabba och så. Men det är ju inte riktigt det som är menat med en assistent. En assistent är ju mer någon som följer efter den med en smartphone och typ betalar hotellen och sånt. Så det var inte... Sen har jag också... Vänta, vad var tredje gången? Jo, jag också ytterligare en gång i en djup krisperiod i mitt liv så har jag också träffat en annan. Och hon hade faktiskt en soffa. Men i övrigt har det varit stolar som gällde. Hon, tinnituskvinnan, kom för övrigt till mig, till mitt kontor. Men det var ju fint med uppsökande verksamhet, åtminstone en gång då. Nej, men det var nog faktiskt ärligt talat det dummaste jag har varit med om i mitt liv. Men nu sitter jag alltså här med en obskyr bunt av figurer ur mitt undermedvetna. Till vänster om mig sitter, och nu måste jag ju prata här så att jag kommer ihåg vilka alla är om det här ska hålla en hel timma. Vi kan väl säga att det är tre personer då. Det är gruppterapi på tre personer. Det känns inte rimligt att jag ska komma ihåg. Det är jättemånga människor här inne. Alltså jag kommer inte komma ihåg vad ni heter allihop. Så ni får ursäkta mig redan från början. Men okej. Här till vänster om mig så sitter Leif. Du kan väl berätta lite grann om dig själv, Leif.
Ja, hej. Jag heter Leif och jag är 50 år gammal och jag har nyligen varit med i tv-programmet God kväll och närmare bestämt programpunkten Gör om mig, som jag skrev in till i hopp om att de skulle göra om mig till liksom, ja, lite snyggare liksom, för jag börjar känna mig lite gammal och sliten och som en gammal bortslängd handske lite grann. Och därför skulle det vara väldigt skönt, tyckte jag då, om jag kunde få en liten upppiffning, en liten uppfräschning. Så jag blev inbjuden dit till God kväll då, eftersom det är nästan bara kvinnor som är med i Gör om mig. Så tyckte väl de att det kunde vara kul med lite nyans. Så där dök jag upp och de gjorde om mig. Och de klippte av mig jättemycket av mitt hår, ordnade någon slags crew cut. Färgade mina ögonbryn och mina ögonfransar och målade mig med, alltså spraytannade mig. Och det var inte riktigt min grej. Jag hade skägg innan och såg ut lite som en lastbilschaffis. Jag är lastbilschaffis. Och så plötsligt så såg jag ut lite grann som en blandning mellan Dame Edna och Sting. Och det var inte vad jag hade i tankarna. Jag hade nog tänkt mer att de skulle bara ansa lite i skägget kanske. Det som har hänt nu är att jag ser ut som en sminkad baseballhandske istället för en vanlig baseballhandske. Och det ledde mig in i en depression som gör att jag är här idag och försöker prata om att återta mitt liv efter att ha suddats ut så där. Okej. Okay. Och rakt framför mig här så sitter Birgitta. Välkommen Birgitta. Kan du berätta om dig själv? Nej, helst inte. Fast det måste du göra. Varför det? Ja, därför att annars så kan jag inte hjälpa dig. Eller vi kan inte hjälpa dig det här tillsammans som grupp. Okej. Okay. Jag är i likhet med Leif här, så var jag med i Gör om mig på God kväll. Jag var en... vad man kallar för en grå mus. Jag smälte in i tapeter och i disk. Ibland när folk skulle ta hand om disken så tog de hand om mig istället, för de trodde jag var disk. En högst mondän outlook liksom. Så jag sökte upp God kväll och skrev till dem, och jag antar att de tänkte att ja, vi kan ta en diskliknande människa också, ställa upp. Så gjorde de det. Och resultatet blev ju över förväntan. Jag blev som en påfågel och jag känner mig som en sån. En påfågeltupp eller vad det heter. Jag lyste så som bjällrorna på himlen. Förlåt, bjällrorna på himlen. Förvänta Leif, nu är det Birgitta som pratar. Okej, okay. Det finns inga bjällror på himlen. Jag vill bara säga, nej jag vet. Men låt Birgitta använda de ord Birgitta vill. Här får alla prata till punkt, det är själva grejen. Okej, okay. Förlåt. Du behöver inte be om ursäkt, bara lyssna. Okej, okay, förlåt. Okej, okay. Så Birgitta, fortsätt. Ja, nu blev jag lite nervös och känner mig lite intimiderad här av att Leif sa sådär att jag inte får säga bjällrorna på himlen. Jag menar, det är ju, jag vet inte vad jag skulle ha sagt annars. Okej, okay. Leif, vill du svara? Ja, får jag prata nu då plötsligt? Ja, men nu känner jag en väldigt fientlig ton hos dig, Leif. Det är ju meningen att du ska svara när du får en direkt fråga. Nu har du fått en, om inte direkt så åtminstone nästan direkt fråga från Birgitta här. Där hon menar vad hon skulle ha sagt istället för bjällrorna på himlen. Ja, vad sägs om stjärnorna på himlen? Ja, är du nöjd med det svaret, Birgitta? Ja, det verkar som att Leif är en riktig paragrafryttare, så absolut. Vadå paragrafryttare? Det är jag väl inte. Jag är väl ingen paragrafryttare. Men Leif, nu får du är väldigt defensiv och jag tycker inte riktigt om det. Vi har fortfarande inte tagit hela presentationsrundan. Okej, okay. Så vad hände sen, Birgitta? Jo, det som hände sen var ju att det här påfågelstilen som jag hade, den gick ju inte att upprätthålla själv. Det krävs ju ett litet team av stylister och frisörer och kostymörer och personer som är duktiga på sociala medier för att upprätthålla den där där imagen. Så att efter 2 veckor när topparna hade börjat, när rötterna hade hunnit börja bli min vanliga färg och jag absolut inte på några villkor kunde ha råd med det sminket de hade lagt på mig, så var det svårt att se likadan ut. Och till slut så började jag se mer och mer ut som den som jag var innan. Och till slut så, ja, så är det som vanligt igen då, folk tror att jag är disk. Och det här väckte en depression och därför är jag här idag. Okej. Okay. Välkommen. På min högra sida, Leif, du sitter och skakar med benen så där otåligt som att du... Nu får du försöka lugna ner dig. Jag vill inte behöva säga till dig en gång till. Det här är ett rum där allas röster är lika mycket värda. Okej. Okay. Okej. Okay. Så på min högra sida så sitter Aslan. Lejonet Aslan. Ja. Jag är här för att jag är ett lejon. Och lejon i barnlitteraturen är överrepresenterade som gulliga och ulliga. Inledningsvis skrämmande och respektingivande, men sen ulliga och gulliga lekkamrater. Dessutom så skulle jag vilja med fog hävda att lejonhanen är överrepresenterad i barnlitteraturen, medan honan eller ungarna inte förekommer lika ofta. Är det en unge så är det ju nästan garanterat ett hanbarn. Och att det här är jag, även om jag i sig är en hanne, så är det här för att slå ett slag för det. Och då så din närvaro här är snarare av lejonpolitisk natur. Ja, man kan säga att lejonparten av min gärning är politisk, ja. Men du är ju här som terapideltagare, är du inte? Det kan man tycka, det kan man tycka. Det finns tendenser som pekar åt det hållet. Okej, vad skulle det vara för tendenser då? Ja, man skulle kunna tycka och uppleva. Det står ju var och en fritt att göra det, så att säga. Men man skulle kunna tycka och uppleva att det finns tendenser hos mig som tenderar att, ja, enligt vissa människors synsätt, att förhålla mig distanserad till problematik i dess varierande former. Okej, så för att göra det tydligt då. Du är här för att du har svårt att ta till dig problem. Det finns tendenser som pekar åt det hållet, ja. Okej. Okay. På vilka sätt yttrar sig den här rädslan för problem? Ja, nu ska vi inte gå så långt som att säga rädsla. Det kan hända att vissa människor har gjort mig uppmärksam på att ibland kan man kanske i regel eller som undantag förhålla sig på ett lite nervöst sätt till den här typen av problematik som vi nämnde. Vad är det för typ av problematik? Ja, den problematik som har nämnts i sammanhanget är en förmåga att distansera sig från problem och saker som gör ont i största allmänhet, men kanske i synnerhet problem av familjär natur som berör ungar och honor. Okej, så att du är här för att verka för att fler lejonhonor får komma till tals i debatten, medan du själv, en lejonhanne, också är här som någon slags, att du har ett problem då. Det kan upplevas som det, ja, av vissa element. Har du blivit tillsagd att gå hit av någon? Det kan hända att jag har uppmanats av mitt politiska parti att gå hit. Jaha. Lejonpartiet. Lejonpartiet kan vara ett av de partier där jag sympatiserar, ja, och eventuellt innehar partiledarepitetet.
Du vet att användandet av ord som gör det mer allmänt och som liksom som är med flit komplicerade så där, inte gör problematiken mindre utan snarare kanske större. Det är som att din problematik liksom lyser extra starkt i rummet nu, lejonet Aslan. Förlåt, är du för övrigt samma lejonet Aslan som C.S. Lewis hittade på? Det kan hända att jag är samma lejon som offrades på stenbordet i Häxan och lejonet, ja. Det kan hända. Och som sen uppstod och blev ett
någon slags Jesusgestalt som sen återkom i resten av böckerna om landet Narnia. Ja, det kan mycket väl stämma att det kan vara så, enligt vissa. Hur blev det så här då? Hur blev du så här? Ja, vad finns det för ord för att beskriva dig som du pratar så där politiskt korrekt? Alltså du ska inte kunna... Du vill ha ryggen fri i alla lägen. Liksom. Det är ett väldigt riskbetänksamt beteende, så att säga. Ja, det kan upplevas som det. Och låt mig få ställa några korta frågor. Är ni med på detta, Leif och Birgitta? Om jag ställer några korta frågor till Leinot Aslan så kanske vi kan bryta ner honom lite grann så att hans gard inte är så högt ställd. Ja, jag tycker det skulle vara jätteskönt. För jag tycker det är två karar här inne med ganska... starka sköldar. Jag känner mig lite ensam. Som vanligt måste jag säga att jag tycker att man blir väldigt sårbar i ett rum där ja, framförallt kanske manspersoner sitter med sina jättestarka sköldar som inte är så illa dolda, som inte är så väl dolda heller, utan väldigt tydliga murar och barriärer som är uppsatta. Okej, Aslan. Jag vill att du ska berätta ditt tidigaste minne för mig. Kan du det? Minne och minne. Det finns många minnen som man skulle kunna nämna. Min mor till exempel var en stark Leonina. Som var otroligt... Hon har gett mig väldigt mycket. Men inte för mycket. Men inte heller för lite. Precis lagom mycket. Hon har varit ett stöd för mig. Men jag har också alltid kunnat stå för mina egna åsikter och gå min egen väg. Ja, men har du något annat minne som kanske inte är fullt så kategoriskt, liksom, utan ett minne som mera säger något om dig? Ja, jag har till exempel alltid lekt väl med andra lejon och människor och giraffer och även faktiskt med våra svurna fiender, hyenorna, som synes i filmen om Lejonkungen, en film som jag för övrigt tycker är jättebra. Och ger en mycket rättvis bild av livet på savannen. Okej, ja men det är ju intressant. Det finns ju många saker som jag tycker att filmen, den originalfilmen liksom, Disney berättar om savannen som jag inte riktigt är säker på att jag tycker. Alltså till exempel att lejonen per definition är de som bestämmer. Att alla andra djur helt fogligt nöjer sig med detta. Att lejonen bestämmer. Att det verkar finnas en apa av alla apor på savannen som har en särskild roll. Jag tänker på den här medicinmansapan som håller ut Simba där i början. Ja, det kan hända att vi utser en av aporna till rustmästare, ståthållare och social media manager. Och att de andra aporna förpassas mera till historiens bakgrunda. Och ibland faktiskt allierar sig med hyenorna. Vilket kan upplevas som besvärligt från vissa håll. Men att vissa element måste vi helt enkelt hålla kort i samhället. Mm. Nu var vi ju inne på ideologier igen. Jag skulle verkligen vilja veta om det finns något minne som du har som kanske suddar ut lite av den här bilden av dig som en person som man inte kan få grepp om. Det vore intressant att veta... Alltså jag förstår ju varför journalister envisas med att ställa såna här frågor till politiker som att vad gör du på fritiden och gillar du pizza och sånt. Så idiotiska frågor som man inte borde ställa till en person som har politisk makt. Men, för det är väl helt ovidkommande. Men jag förstår vad, för man vill ju ha in det här att när jag var liten så minns jag att min mamma slängde en pizza jättehårt i väggen och började gråta efter det. Då får man en bild av någonting. Och jag som barn tog väldigt starkt intryck av det. Man vill liksom veta sånt. Det är därför man håller på att fråga dem så här. Vem håller du på i fotboll och så? Vilket ju egentligen är fullständigt oviktigt. Man vill ju bara veta att du är en riktig människa som kommer att förstå mina problem. Du är partiledare säger du i Lejonpartiet. Vad är ni för ett parti? Ja, vi är ett parti sprunget ur gräsrotsrörelser. Det finns ju mycket gräs på savannen som bekant och därför har vi sprungit ur, eftersom lejon också ofta springer så sprang vi ur gräsrotsrörelsen och började frottera oss med intelligensian, det vill säga antiloper och gnuer och serseller. Och på den vägen är det, så att säga. Vi har vuxit väldigt snabbt på mycket kort tid. Vi startade för ungefär 5 minuter sedan och har sedan dess vuxit till ett helt lejon faktiskt. Så vi är en medlem, och det är jag. Och vi slåss kanske framför allt för lejonkvinnors rättigheter.
Ja, det kan upplevas vara lite underligt. Men nu är det nog en gång så att någonstans måste man börja i ett parti. Och Lejonpartiet, lejonparten av Lejonpartiet är Lejonhannen just nu. Men vi kommer förmodligen att tvingas döpa om det. Sen om inte det kommer fler medlemmar till bara partiet Jag. Partiet Jag. Alltså ett parti med bara jag i och så. Och det skulle ju i så fall gå hand i hand med resten av det politiska klimatet idag, där det är väldigt personfokuserat och där en enskild varelses, så att säga, notera att jag säger varelse för att det inte ska bli så människoinriktat. Där är en enskild varelses egna högst irrationella åsikt blir ett politiskt program, så att säga. Okej. Vi har också fler personer här i rummet förutom Aslan och Birgitta och Leif. Vi kan bara ta en kort presentationsrunda. Ja, hej. Jag heter Siljas och jag är fiskare. Och jag bor på Mallorca och jag har 3 barn. De barnen heter Lennart, Birgitta och Aslan. Jaha, är det dina barn som är här? Nej, det är 3 andra barn. De här barnen är mycket små och kunde inte följa med på grund av att jag inte fick plats med dem i min privata flygmaskin som bara har plats för 6 personer, och då var jag tvungen att ta med de här som sitter bredvid mig. De heter, i tur och ordning, Giraff Jan, Hej Lämmern, och Lämmern från vänster och Ensamma farbrorn. Och så några till som jag inte kommer ihåg. Ni kan få presentera er själva.
Ja, hej. Jag är den märkligaste figuren i universum. Det är det enda som ni behöver veta om mig. Så fråga inget mer. Titta inte på mig. Det är för konstigt. Alltså det är så konstigt. Det går inte ens... Jag vet inte var jag ska börja. Okej. Okay. Och så slutligen då. Du som sitter där. Som hänger med de coola kidsen. Vad heter du? Jens Werfers. Okej. Okay. Välkomna ska ni vara hit allihop. Jag vill börja med att säga att vår resa till någon slags enhet, endirekt harmoni, bygger på att alla får prata till punkt här inne. Att alla är... välkomna att säga saker oavsett vad. Inga dumma åsikter eller tankar eller frågor förekommer här. Utan allt är en del av detta mycket toleranta rum. Jag vill att ni ska visualisera det som att man har en liten boll, en liten baseball kanske. En sån där oval fotboll. Så kastar man den här inne. Då kommer den att studsa mot väldigt mjuka väggar oavsett hur hårt man kastar. Det betyder inte att man ska kasta jättehårt mot andra, utan man ska sikta på väggarna eller på taken eller på golven. Inte kasta mot varandra. Alltså det är en bild för att man inte ska provocera varandra eller söka konflikt. Titta på dig, Lennart. Utan att helt enkelt låta saker sjunka in ordentligt. Den första frågan som jag tänkte jag skulle ställa, det är: vem är jag om jag inte skulle ha mitt arbete? Vem skulle jag vara då? Vi kan börja med dig, Lennart. Ditt arbete är, du sa att du är lastbilschaufför. Och att du var med i tv-programmet God kväll och blev omgjord till en mix av, vad var det du sa, Dame Edna och Sting. Utan ditt jobb. Jag förmodar att du har kvar ditt jobb som lastbilsförare. Ja, det stämmer. Vem skulle du vara utan ditt jobb? Ja, alltså med mitt jobb så är jag Dame Edna i en lastbil. Utan mitt jobb så är jag bara Dame Edna och Sting. På McEd's utanför, där jag brukar sitta. McEd's, vad är det då? Ja, det är alltså en mack, kiosk också, som fanns i den lilla byn där du växte upp. Det var därför jag tog det, för att det var mitt första. Ja, okej. Okay. Fylls du av någon slags känsla när du tänker dig själv utan ett arbete? Skulle du fortfarande vara Lennart? Nej, det skulle vara svårare för mig att vara Lennart utan mitt jobb. Okej, okay. Bra. Birgitta, du får samma fråga. Vad jobbar du med förresten? Jag är distriktssjuksköterska. Jag åker runt i skolorna och har hand om elevhälsa i alla skolor. Det är totalt 35 skolor som jag har ansvar för, och jag befinner mig på varje skola ungefär 5 minuter i månaden. Det betyder att jag kliver ur min bil, sätter ena foten i marken, och sen springer jag alltså snabbare än ljudet in på mottagningen. Skriver ut recept på lugnande och antidepressivt. Hasplar ur mig lite i förbefarten lite grann om hälsa i största allmänhet. Och nickar, och sen så lägger jag ett gäng remisser som är förskrivna med min namnteckning på, så att man kan skriva i lite vad man vill. Och sen så går jag därifrån. Sen får eleven, för jag hinner inte mer, för sen ska jag till nästa skola. Så jag har ju väldigt fin träning. Ingår ju i mitt jobb. Jag springer ju mycket då. Skriver väldigt snabbt. Du har ingen aning om hur mycket kalorier man bränner när man skriver snabbt. Alltså det är säkert 2 eller 3 kalorier per namnteckning. Med tanke på att jag skriver kanske 18-19 namnteckningar, så är det ju åtminstone, ja, säg 30 kalorier på en dag. Så ja, bara som en sån sak. Utan mitt jobb så skulle jag ju inte få röra på mig lika mycket, så att jag kan ju helt klart säga att jag inte skulle vara Birgitta om jag inte, heter jag Birgitta? Jag glömde bort. Ja, jag heter det nu i alla fall. Så är det. Okej, okay. Då går frågan till dig, Aslan. Ja, det finns tendenser som skulle kunna peka åt att ett lejon i min situation naturligtvis skulle komma att känna känslor som skulle kunna gå att liknas vid besvikelse och vilsenhet i det fall jag i en alternativ framtid skulle åläggas yppande förbud i politisk riktning och alltså bli ett vanligt lejon på savannen som vem som helst. Okej, okay, intressant. Så du har alltså du tror att du inte skulle klara en arbetslöshetsperiod. Klara och klara. Jag säger snarare färdiga och gå än klara. Okej. Okay. Men skulle du vara Aslan? Det var min fråga. Jag skulle eventuellt kunna uppfattas som att ja, vissa element inom samhället skulle säkert kunna uppleva mig som frånvarande av titeln, epitetet Aslan, om mitt uppehälle så att säga togs ifrån mig i förekommande fall. Okej, och ni andra då? Ja då. Nej. Ja. Jo då. Ja. Och jag vet inte riktigt om vi blev klokare av den upplevelsen. Av den villfarelsen, av den, vad vi nu ska säga, kallar det för. Så. Det som vi ska göra vidare här nu, att vi ska göra en tillitsövning. Så vi kan börja med att Birgitta, om du ställer dig på stolen där. Ja, var inte rädd, gå bara upp. Så ska Lennart, så ska du ta emot Birgitta om hon... Birgitta, det du ska göra nu är att du ska göra en bakåtsaltomortal baklänges. Ja, man måste ju göra en bakåtsaltomortal baklänges. Snurra med en dubbel bakåtsaltomortal och landa stående i Lennarts utsträckta händer. Och Det här är en övning i tillit. Du måste våga lita på att Lennart finns där för dig. Ja, men jag har ju aldrig gjort en bakåt saltomortal, ännu mindre då en dubbel bakåt saltomortal. Och Lennart, vad säger du? Ja, jag vet inte om jag... Jag är visserligen en kraftig kar, men jag har aldrig tagit emot en fullvuxen människa som har gjort en bakåt saltomortal med pumps, höga klackar, rakt ner i mina utsträckta händer. Med utsträckta, helt utsträckta armar. Det känns som lite tungt även för mig, trots att mina biceps är både svullna och välfyllda av muskelsenor och brosk. Nej, men vi får väl prova helt enkelt. Så att Birgitta, då gör du bara ditt bästa. När jag säger tre så hoppar du. 1, 2, 3. Jag betraktar just nu otroligt illavarslande scener där. Men Birgitta ramlar. Och Lennart. Eller hette han Leif? Jag har glömt bort. Det faller. Det händer när takkronan åker ner. Fönstret som stod uppe har hakat av. Stålkanterna på en armbåge i ansiktet. Dörren har helt hakats av från. Den kostymklädde mannen hänger och dinglar i ett ben. Råttorna, kakaduorna, buren är helt upp. Ja, det har alltså hänt en fullständig katastrof här inne. I korthet skulle man väl kunna beskriva det som att Birgittas bakåtsaltomortal lämnade mycket övrigt att önska. Och Lennarts fångande av den havererade bakåtsaltomortalen var inte så mycket ett fångande som den var ett bortfösande av den utslungade, roterande kvinnan. Skadorna är allvarliga och vi låter ambulanspersonal städa upp här lite grann. Det var också inblandat en man i, det ser ut som en tigerkostym. Alltså inte tiger av märket tiger, utan alltså en kostym som är tigerrandig med bilder av tigrar på slagen. Inblandad och några råttor och några kakaduor. En dörr och ett fönster som har hakat av sina fästen. Samt glassplitter precis överallt. Fint, finmaskigt, fint i sin struktur. Aslan, då är det dags för dig att göra en övning. Men eftersom Birgitta och Leif är bortresta för ett tag och alla ni andra som sitter här ser så rädda ut, så får Aslan, du får helt enkelt försöka. Det jag vill att du ska göra, det är att du ska helt enkelt lita på sjukvården. Jag vill att du ska klättra ut genom fönstret där ute och helt enkelt hålla dig fast med en tass i fönsterkarmen här från 8:e våningen. Och sen så till slut när du väl tappar taget ska du känna trygghet i att den svenska sjukvården kommer att ta hand om dig och reparera dig efter bästa förmåga, även om de naturligtvis inte är några trollkarlar. De kan inte skapa magi så att säga. Så att slår du dig riktigt ordentligt så kanske du får räkna med att du får ha en liten konvalescensperiod på 1 eller 2 eller 6 eller 7 eller 19 år. Jag vet inte hur länge lejon lever. Är det 20 år kanske? Mellan 15 och 20 år. I det vilda kanske inte lejon lever alls så länge. Det finns ju den här gamla visan om lejon och hur länge de lever. Ska jag sjunga den? Okej, jag gör det då. Vet du förresten om lejon hur länge de lever? De lever och känner sig klever. 15 år eller mer. Inget lejon ser mer än se. Om en lejon äter en pingvin, då är den ett jävla svin. Men om ett lejon äter en gasell, då är den så rysligt snäll. Vad är logiken i det? Va? Va? Svara. Vad är logiken i det? Va? Va? Svara. Vad är det som är moraliskt riktigt med att äta pingviner och inte något prickigt? Nej, det är tvärtom, menar jag förstås. Vi tar om. Ja, och så vidare. Det är den där som Lasse Berghagen sjöng mycket när han var programledare för Allsång på Skansen. Lasse Berghagen, som för övrigt tycks ha gått över på heltid att skriva barnböcker om sig själv, får jag väl förmoda, och ett barnbarn som jag tror heter Lovisa. Jag kommer inte ihåg nu. Morfar och Lovisa, tror jag, i äventyr hos italienska maffian. Morfar och Lovisa bestiger berg, bestiger Kilimanjaro. Morfar och Lovisa kastar hattar med rakbladsbrätten på aggressiva, illvilliga Yakuza-medlemmar. Morfar får coronaviruset och så vidare och så vidare. Så vi har en uppsjö av böcker där som vi brukar läsa för våra låntagare. Och varje gång som de ropar hej till någon av oss så brukar vi säga hej tillbaka. Det är faktiskt väldigt vanligt att det kommer in låntagare och skriker på biblioteket hej av sina lungors fulla potential. Vrålar med en sån infernalisk styrka att man inget annat kan än att de dyrka, som min chef brukar säga. Hur kom förresten du in här? Du är bibliotekarie. Vill du också vara med på gruppterapin? Ja, det borde väl säga sig självt. Jag är bibliotekarie och det är ingen som lånar böcker längre, så kan du räkna ut resten själv. Jo, men då är det väl ändå så att det lånas ut böcker. Ja, visst. Det lånas ut en viss typ av litteratur. Men det finns liksom en... Barnlitteraturen lånas ju fortfarande ut i stor mängd. Men när det gäller den vuxenlitteraturen så är det vanligast att man helt enkelt köper sina böcker på Pocket Shop och sen går man hem och läser två sidor och sen lägger man boken på någon busshållplats för att man vill göra en god gärning, medan man i själva verket vattnar ur hela systemet, för att det som händer med böckerna är kanske inte att någon läser dem där på busshållplatser, utan att de ligger där tills det kommer en person vars jobb det är att ta upp böckerna och slänga dem i pappersåtervinningen. Så det vill jag prata om. Okej, vad heter du? Jag heter Werther den unge. Alltså den unge i efternamn. Den unge Werther? Nej, Werther den unge. Den unge. Unge är tyskt. Werther den unge. Okej. Men du vet att det finns en berättelse om den unge Werther. Jag är medveten om den unge Werther, ja. Men jag är Werther den unge. Och jag skulle helst vilja att ingen blandade ihop mig med den otroligt självömkande berättelsen om Werther som, ja, vad heter hon? Som han är kär i, som inte besvarar hans kärlek, och han då till slut bestämmer sig för drastiska countermeasures, som man säger. Det här är ett väldigt spretigt program. Okej. Kan vi samla oss allihopa nu? Det verkar som att Birgitta och Lennart också har kommit tillbaka. Oj. Nej, men oj. Ni håller varandra i hand. Vad är det som har hänt? Jo, du förstår. Är det okej om jag berättar, Birgitta? Ja, visst, självklart, Lennart. Vi gick här en stund och vi blev ju då påplåstrade tillsammans. Och så råkade de sätta ett kalankaplåster på näsan på Birgitta. Och då sa jag så här, nej men ni kan väl inte sätta ett kalankaplåster på Birgitta, hon är ju en vuxen kvinna. Och då sa hon så här, nej men låt det sitta. Men jag var så förbannad på att de hade gjort så där mot henne. Och då tyckte hon att jag var gullig, i mitt raseri över att hennes heder på något sätt hade skändats. Så när jag hade regnat slag över överläkaren och brottat ner henne i ett klassiskt parterläge, så reste hon sig upp och så drog hon loss det här kalankaplåstret från sin näsa med ett glatt rich, och så sa hon, jag blir gärna din om du slutar slå läkaren med dina gamla fnasiga nävar. Och det var ju någonting som det tog lite tid för mig att, men till slut tänkte jag, äsch, jag satsar väl. Och då tog hon min gamla ruttnande, skälvande, blek fryntliga hand och kastade den in i sin egen mun, och det betyder då, jag är din. Och här är vi nu, mina armar om henne, hennes armar om mig. Och tillsammans så har vi bestämt oss för att vi ska bli man och hustru. Det blir ett majbröllop. Jag läste någonstans att Balzac blev vigd i Berdichev. Vem? Balzac blev vigd i Berdichev. Ja, men vi ska vigas i maj i Skiftlöga kyrka. Vem som helst får komma. Men ingen som heter Arvid får komma. Det är för att min farfar hette Arvid och han tyckte inte om bröllop. Så av respekt för honom så vill jag inte att någon som heter Arvid ska komma dit, för att jag är rädd att han ska på något sätt indirekt bli sårad i och med att han faktiskt fortfarande lever och bor i Snuttberga, där han har tre katter som tillsammans med hans nya fru Ursula Le Guin äter blodpudding och falsterfläsk nästan varje eftermiddag klockan 3. Du vet, jag är inte oäven på det sättet, utan jag har flera gånger försökt att fråga både min mamma och min pappa, vad var det egentligen ni såg hos varandra som gjorde att det blev så här? Vad var det egentligen som gjorde att era genpooler så att säga smashade ihop? Hade ni så att säga ingen känsla av predestinationens makt? Och vad i så fall är ert ansvar i detta nu när resultatet har blivit så tydligt för er? Titta på mig bara, på min defekta, ruttnande person, skriker jag ofta då på julmiddagarna. Nu är det ju inte meningen att jag som terapeut ska berätta om hur jag har det, men jag kan fortsätta. Hela mitt liv har vi ju varit ett misslyckande, kort och gott. Min födsel förflöt förhållandevis lyckosamt, men sen hemkomsten från BB så har det som kunnat gå fel ju också gått fel. Skosnörerna lärdes aldrig knytas. Läxläsningen uteblev. Läskunnigheten likaså. Siffror ter sig för mig som jäckande tintomaror i något Lars Johan Love Almqvists drama. Och jag är ständigt besviken över mina tillkortakommanden inom både litteraturen och den övriga mer fåfängliga konsten. Litteraturen ser jag som den enda sanna konsten, och inte ens den har jag kunnat tränga djupare in i utan att för den skull offra både integritet och värdighet på kuppen. Jag är vad man kallar för ett unikum i misslyckande. Utan mig skulle ordet misslyckande ha en helt annan innebörd. En mycket lättare, mer fröjdefull innebörd. Istället har misslyckande nu kommit att bli synonymt med mig. En trasig liten narr. Ett vrak drivandes på en öppen sjö. En döende ål i en mjärde för länge sedan bortglömd. Där har ni mig. Så att ni kan hålla på och tjafsa om era olika problem. Jag menar, vad ärlighetens namn, vad är det för problem med att vara med i Godkväll och göra om mig och sen bli besviken? Vad är det för ett problem? Det är möjligtvis ett problem med någon typ av överförväntan på program av Godkvälls kaliber. Det kanske inte är så att det är en... du kanske inte kan vänta dig att ditt liv kommer att förändras för att du blir stylad av de som jobbar där. Kanske att det här med att förändras som människa kräver något lite mer ingrediensmässigt än att man blir klippt av en person som jobbar på TV. Eller som har läst 30 poäng stilkunskap på något obskyrt gymnasium i Tallinn. Inget ont om Tallinn. Inget ont om estetik. Inget ont om obskyra saker. Men jag bara säger. Jag bara säger vad jag säger vad jag säger. Kanske att det krävs lite mer av ett lejon i politisk topposition, Aslan, än att bara sitta och fjärma sig från allt som känns och allt som gör ont. Kanske är det så att du måste försöka acceptera att du är en varelse med fel och brister, precis som alla andra. Kanske måste du försöka bara slappna av och sänka garden lite grann om du ska på riktigt kunna få ditt parti, Lejonpartiet, att växa och vinna mandat i Sveriges Lejonriksdag. Finns det någonting som heter Sveriges Lejonriksdag förresten? Nej, vi har inga lejon i riksdagen, men jag hoppas ju kunna ändra det. Men du har rätt, jag borde ta ner garden. Okej, hörni, jag ska nu avslöja vem jag egentligen är. Jag är lejonet Aslan. En gång i tiden var jag ett sagolejon som blev någon slags en författares försök att måla in Jesus Kristus i barnlitteraturen utan att göra honom till en tråkig gubbe som talade i tungor. Istället fick jag bli ett lejon som talade i tungor och också bli lite gullig och lite mjuk och lite varm på ett sätt som urbilden av Jesus kanske inte riktigt är. Mer den här förnäma, gåtfulla frälsaren. Det lyckades förhållandevis bra. Jag blev en ikon i litteraturen under många år. Men när en ny generation föddes och alla glömde bort böckerna om Narnia, förutom några filmatiseringar av Walt Disney, som ja, inte personen utan hans företag, där jag måste säga att Kung Peter porträtteras som en av de mest motbjudande karaktärer jag någonsin har sett i en film, för barn eller för vuxna heller med för den delen. Det där lilla pipskägget, det är fruktansvärt. Man känner en kall rysning fara genom kroppen som inför en vinterkräksjuka när man ser honom komma ridande och har blivit vuxen i landet Narnia. Men utöver det så har jag alltså inte varit så mycket på tapeten, och därför bestämde jag mig för att starta det här partiet då, Lejonpartiet. Och på den vägen är det, så att säga. Jag brukar stå på torget och ryta. Jag ryter i helt enkelt och pekar med hela tassen. Och då brukar människor säga, få tyst på det där själlösa kreaturet. För det är ju ofta människor idag som pratar om själlösa kreatur. Det är ju ett så kallat modeut. Och dessa själlösa kreatur, som Clara Henry brukar säga. Alla dessa själlösa kreatur. Brukar PewDiePie skrika. Är hur oförberedd än jag nu redogöra för de känslor av vemod och frustration som griper mig då jag spelar det här Minecraft add-onen som jag inte alls har spelat förut, fast ändå gjort. Så brukar de ju prata, menar jag, så att jag försöker eftersträva ett enklare språk som mer så här vardagligt tal brukar jag använda mig av. Vardagligt tal, som jag brukar säga. Som den gamla dikten säger, en vagel jag har under min nagel. En vagel, ett vardagligt tal. Jag tar den igen. En vagel. Jag har under min nagel. En vagel. En vagel, doktor Snagel, ett vardagligt tal. Men det är ju en dikt som jag skrev åt min syster Esmite, som är född 1716 och som alltså föregår mig med 300 år. Någonting som jag tycker är lite konstigt, men jag har valt att inte ifrågasätta det. Det är så mycket man kan ifrågasätta, och det är så sjukt jobbigt att göra det, ifrågasätta grejer. Om jag fick bestämma så skulle världen vara en plats där man bara kunde säga vad man vill och tycka vad man vill, och sen fick det vara bra med det, va? Att om jag till exempel valde att tro att gardiner egentligen borde hänga vågrätt, ja, då är det min sak. Då är det inte någonting som någon annan ska lägga sig i och predika eller bestämma det till exempel, eller betala skatt. Man ska inte behöva betala skatt precis lika lite som man behöver hänga gardinerna lodrätt bara för att någon känd person i Paris gör det. Jag vill göra saker som berör mig. Jag tänker inte hålla på och anpassa mig till kreti och pleti bara för att få lite drag under galoscherna. Okej. Jag har glömt bort vem det är jag pratar med. Men jag tror det är dags att runda av det här terapin nu. Allihop, jag vill tacka er för att ni kom. Och Birgitta och Lennart, jag hoppas att ni får ett långt och lyckligt liv tillsammans. Leonid Aslan, jag hoppas att du kommer till rätta med dina problem och ditt parti. Alla ni andra vars namn jag har glömt, ni kan väl, ja, ni har redan börjat med buffébordet där borta, ja. Jag är ju en av de här lite schysstare terapeuterna. Jag brukar duka upp ett buffébord i anslutning till terapisessionen. Det är köttbullar och prinskorvar och kalkonkorv och rostat bröd och varifrån smöret rinner i strida strömmar. Kallskuret skinka och ost och marmelad. Rödkål, grönkål, brysselkål och kolkål. Och give me a call. Och vörtbröd och tortbröd och dopp i grytan och lutfisk. Och skinkspad som man kan dricka ur ett glas. Och lopglögg och ormgift och äppelsallad och rödbetssallad och ostfondy och chokladrutor på magen. Och slutligen, sist men inte minst, en svartsvalltårta större än det största måndagsbord du kan tänka dig. Och utan svartsvalltårtan stannar världen upp. Till svartsvalltårtan är lika stor som planeten jorden. Sett ifrån, alltså om man tittar väldigt nära på svartsvalltårtan och väldigt långt på jorden. Långt ifrån på jorden. Då kan man alltså se att de är lika stora. Precis som månen och solen är lika stora på himlen. Utan att för den skulle faktiskt vara lika stora. Det är bara det att det finns en proportionerlig avståndsverkan mellan dem, vilket gör att de upplevs som lika stora och därför en solförmörkelse respektive månförmörkelse är möjlig. Är inte det lustigt då? Det måste ju betyda att det finns, att det är någon sån där valkig, fnöskig hand som har inrett allt och gjort det märkligt och verkligt. Tack för att du har lyssnat.